Israeliterna samlade sina styrkor. De slog läger i Terebintdalen och ordnade sig till strid mot filisterna. Filisterna stod på den ena bergslutningen och israeliterna på den andra, med dalen mellan sig. Ur filisternas led steg då fram en tvekampskämpe som hette Goliat från Gat. Han var 3 meter lång, han bar en hjälm av brons och ett harnesk av bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och en bronssabel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över 7 kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Goliat gjorde halt och ropade bort mot den israelitiska leden. Varför ställer ni upp till strid? Jag är filisternas man och ni är Sauls tjänare. Utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och döda mig, då blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och han fortsatte, jag utmanar Israels här. Skicka fram en man som kan kämpa med mig. När Saul och alla israeliterna hörde filistens utmaning blev de utom sig av skräck. Här är inga problem att kasta undan flanellografen. Det här är en riktig George Martin-scen med en riktig champion. Vi har den stora slagfältet, vi har dalen emellan. Det är, ja, ni kan se det framför er. Och det är en riktig champion, en riktig tvekamps... uttryckte de här uppe att det var en tvekampskämpe, använder de ordet. Som för hela den filisteiska hären utmanar Israel. Och det var en bjässe. En enorm rustning hade han på sig. Jag kan tänka hur mycket det vägde att bära runt på de här kilorna extra. Han hade alla förutsättningar med sig. Snacka om att han både hade hängslen och livrem. Ingenting kunde gå fel. Jag hamnar ofta i situationer då jag blir lite som Goliat. Jag blir aggressiv och arg och folk blir rädda för mig. Kanske inte riktigt, men... Men jag vill vara på den säkra sidan i alla fall. Jag tar inte så mycket risker. Jag sätter på mig de här sakerna som gör att jag faktiskt klarar av att hantera situationer. Jag vill ha både livrem och hängslen innan jag ger mig ut in i en utmaning. Så ibland så känner jag mig rätt säker. Lite för säker kanske. Lite för säker på min egen förmåga och allt det jag tror mig klara av. Israeliterna är livrädda i den här situationen. De var utom sig av skräck. Den kung som de hade längtat efter så länge och som skulle leda dem till stora segrar. De hade tjatat på Gud att vi vill ha en kung. Och Gud till slut gav ju med sig och gav Israel en kung. Men Saul, han var tappade bort lite identiteten som kung över Guds folk. Och i förra veckans predikan och fick vi höra att Guds Herrens ande lämnade Saul. Och han blir likt Aerys Targaryen i Game of Thrones, den galna kungen. Det finns rätt många kopplingar som ni märker ändå till den här serien, så det var inte helt dumt val kanske. Han ser filisterna ha kniven mot strupen på Israel. Han tittar på Goliat och tänker, det kommer aldrig gå. Det är kört. Vi läser vidare så ska vi se vad som händer. David var son till en Efratit från Betlehem i Juda som hette Ishai. Han hade 8 söner och var på Sauls tid redan till åren kommen. Hans 3 äldsta söner hade följt Saul ut i kriget. Det som dragit i fält var Eli, den förstfödde, Avinadav, den andra och Shamma, den tredje. Det finns ett uppslag till bra namn om det är någon som. David var yngst. Den 3 äldsta hade följt Saul. Men David brukade då och då lämna Saul för att gå till Betlehem och valla sina fars får. Morgon och kväll i 40 dagars tid steg filistén fram och ställde sig där. Påminner sig om att Goliat finns där. Utmanar. Jishai sa det till sin son David. Ta den här säcken rostad säd och det här 10 bröden och skynda dig till dina bröder i lägret. Och de här 10 ostarna ska du lämna till deras befälhavare. Sök upp dina bröder och se hur de har det och få med dig ett livstecken från dem. Det är med Saul och den israelitiska herren i Terebintdalen och krigar mot filisterna. David, ja. Den yngste i syskonskaran. Det var han som inte ens var med när de kom för att smörja den nya kungen. Det var han som fick liksom ropas ner ifrån övervåningen. Det var han som liksom ingen hade räknat med riktigt. Det var en kung som Gud hade utvalt, inte för det yttre, utan för att han såg till hjärtat. Det var en kung utav Guds hjärta. David hade precis fått tjänst hos Saul. Men ibland så vände han tillbaka till sin far och till sin fars får för att valla dem. Och här så ser vi 2 av de egenskaper som vi kommer upptäcka hos David, där han hittar sin styrka. David var en tjänare och han levde enkelt nära naturen. Vi lever ju idag i en tid där vi har alla möjligheter. Vi föds utan några begränsningar på något sätt. Vi kan göra vad vi vill, vi kan bli vad vi vill, sägs det i alla fall. The sky is the limit. Och att i det läget gå den extra milen för någon annan, avstå från den där extra prylen, söka sig till utanför stadens puls eller utanför centrum på något sätt för att valla någons annans får för sin, utan någonting för sin egen vinning. Det är en verklig utmaning. Och här finns också en viktig detalj, att tjäna inte för tjänandets skull utan för den här världens skull. Alltså för någon annan, för Guds skull helt enkelt. Och hur gör man det då? En sångstrof som ofta kommer in i mitt huvud, det är ifrån Thomas Andersson Vi har skrivit en sång som heter Segla med. Och då skriver han i den: någon gång måste man stanna i det man har och inte har. Man får kliva ner från tronen, böja sig för andra. Kliva ner från tronen, börja tjäna andra och bara segla med. Jag kan säkert lägga mycket i den här texten, men för mig blir det här att segla med ett sätt att inte kämpa emot med mitt eget så mycket, utan att få segla med och låta Guds vind på något vis styra mina val som motiverar mitt tjänande. Vara det som är liksom, ja, det som driver mig. Frågan är, vem styr dina val? Vem blåser vind i dina segel? Vem styr ditt tjänande? Eller vad motiverar ditt tjänande? Vi läser vidare. Tidigt nästa morgon lät David någon annan ta hand om fåren och gjorde som Gishai hade sagt till honom. Han tog med sig vad han skulle, gav sig iväg. Just då han kom fram till lägret drog herren ut för att ställa upp sig, och stridsropen skallade. Israeliterna och filisterna ställde upp i slagordning mitt emot varandra. David la ifrån sig packningen hos trossvakten och sprang bort till trupperna och hälsade på sina bröder. Medan han stod där och talade med dem trädde tvekampskämpen Goliat från Gat fram i filisternas led och upprepade sin utmaning. Och David hörde det. Alla filisterna ryggade förskräckt tillbaka när de fick se honom. Se på den här mannen, sa de till varandra. Det är här för att förutmjuka Israel som han visar sig. Den som kan besegra honom får stora rikedomar av kungen. Han får kungens dotter till hustru och alla i hans släkt ska vara fria män i Israel. David frågade dem som stod närmast: vilken belöning får den som slår ihjäl den där filisten och befriar Israel från vanäran? Och hur kan en oomskuren filiste få skymfa den levande gudens här? Man talade då om för honom vad som hade sagts om belöningen för den som slog ihjäl filisten. När Davids äldste bror Eliab fick höra hur han pratade med de andra blev han arg och sa: vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Jag känner dig nog, din fräcka slyngel. Du har bara kommit hit för att titta på striden. Vad har jag nu gjort? Frågade David. Jag frågade ju bara. Han lämnade Eliab och frågade de andra. Och alla andra gav honom samma svar. Ryktet om vad David hade sagt spred sig. Och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och David sa till Saul. Låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot den där filisten. Inte duger du till att slåss mot filisten, sa Saul. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare hela sitt liv. Ändå en rimlig reaktion, tycker man. Men David sa, jag har vallat får åt min far. Och jag, när det kom ett lejon och tog ett får ur jorden, sprang jag efter det och slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det. Och som björn har jag fällt, och det ska gå likadant med en omskurne filisten som det gick för dem eftersom han har skymfat den levande gudens här. Det är inte svårare än så liksom. Och han tillade, Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han ska rädda mig från den här filisten. Och så sa Saul till honom, gå, Herren är med dig. Nu tätnar dramaturgin, märker ni? Nu liksom skakar luften lite grann här. Hjälten anledning till målet. Vi älskar storyn. Alla håller ju på underdogen. Det är rätt givet. Det är som ett Åshöjdens BK. Eller ett kanske mer aktuellt exempel. Ett dalkurd som har liksom kämpat sig upp genom seriesystemet. Slåss mot de stora bjässarna och vinner seger. Och Davids blotta närvaro här verkar ju provocera brodern och även Saul till en början. Vad gör du här? Du är ett liten pojke liksom. Du hör ju inte ens hemma på den här planhalvan. Det är liksom inte hem och valla får eller spela lite på din harpa eller någonting. Men här ska du inte vara. Det här är ju de stora pojkarna som får vara här och leka. Men någonting händer här. Det är en rätt tydlig vändning, en rätt snabb vändning där. När David delar med sig av sina tidigare erfarenheter av Guds ingripande. Saul blir övertygad. Han förstår att Gud är med honom. Och jag tror att någonting händer när vi delar med oss av det Gud gör i våra liv. Inte när vi på något vis presenterar teoretiskt vad det innebär att vara med i kyrkan eller att tro på Gud eller att göra saker. Utan när vi får dela vad som faktiskt Gud har gjort. Den gången vi mötte Gud. Den gången Gud hjälpte mig genom en tung period. Eller den gången Gud faktiskt gav ett tilltal till mig som jag kunde få förmedla vidare. När vi på något vis delar med oss av Guds ingripande. Så öppnar vi ett fönster mot Guds rike. Och det fönstret, där får Guds ande komma fram och väcker förhoppningsvis och faktiskt förvånansvärt ofta någon form av tro eller längtan hos den personen som vi pratar med. Här ser vi ytterligare ett exempel på den egenskap där David hittar sin, eller den källa där David hittar sin styrka. Han visste att Gud var på hans sida. Han hade erfarenheter av att Gud hade gripit in tidigare. Och när han såg på Goliat så såg han inte på honom med ett mänskligt perspektiv. Han såg inte med Sauls ögon. Tror inte det. Han såg med Guds ögon på situationen. Med vilket perspektiv möter du utmaningar? Var hittar du din styrka? Kan vi inte vänta på fortsättningen här. Så vi kastar oss vidare. Så klädde han David i sina egna kläder. Och satte på honom en hjälm av brons. Och ett harnesk. Sen spände David fast svärdet utanpå kläderna. Och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå. Sa David till Saul. Jag har aldrig gjort det förr. Och så la han av sig rustningen. Han tog sin käpp. Han valde ut 5 släta stenar i bäcken. Och han stoppade dem i sin herdeväska, i sin ränsel. Den fjärde egenskapen där David hittar sin styrka. Det är att David visste vem han själv var. Herrens ande hade ju lämnat Saul, den galne kungen. Och han förstod inte bättre än att klä David i sina egna kläder. Han tänkte väl, ja, någon, på något sätt är väl Gud med honom. Men ja, jag får ge honom bästa förutsättningarna i alla fall. Men David visste att hans väg inte var att klä sig i någon annans kläder. Han visste att han hade sin slunga och han hade de fem stenarna. Han visste sin styrka, men han visste också sina begränsningar. Jag kan inte gå i det här. Det funkar inte. Frågan är, vilka kläder du klär dig i? På vilket sätt, eller på, liksom, vet du vem du är i olika situationer? Vi går vidare till nästa. Striden. Med slungan i handen så gick han mot filistén. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom. Det var bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror jag en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels herrars gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna mig åt dig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén och med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Nu sprang David fram och ställde sig över filistén och grep hans svärd, drog det ur skidan. Han gav honom dödsstöten och högg av huvudet med svärdet. När filisterna såg att deras hjälte var död tog de till flykten. Då höjde Israels och Judas styrkor ett härskri och förföljde filisterna ända bort mot Gat, framåt Ekrons portar. Ja, det låg fallna filister längs hela Tjarajimvägen ända till Gat och Ekron. Efter att ha jagat filisterna vände israeliterna tillbaka och plundrade deras läger. David tog filisterns huvud och förde till Jerusalem, men hans vapen la han i sitt tält. Ja, striden blev ju så där köttig som man kunde tänka sig utifrån temat, som tagen ur Game of Thrones. Men ibland avhuggna huvuden döda filister så kan vi faktiskt se den femte och sista källan till den styrka som David har. Han räknar med Guds kraft och ingripande. Som jag sa förut så i min strävan och efter att göra rätt och leva rätt så hamnar jag ofta i Goliats kläder. Istället för att lita på att Gud klär mig i bronshjälmar, ja kanske inte många, men ja, bronshjälm och svärd. Och jag gömmer mig bakom fina ord och en putsad fasad. Jag utövar faktiskt på det sättet makt över människor jag träffar. I jobbet, ja, till och med i kyrkan. För om jag hade trott på Guds ingripande och kraft i alla lägen så hade jag kanske inte gått till fikarasten på jobbet bara med tanken om att få dricka en kopp kaffe och prata lite väder och vind, utan jag hade kanske gått dit och tänkt att ja, tänk, Gud vill de här människorna någonting också. Gud vill att de här människorna ska få veta att de är älskade av honom. Och kanske ibland skulle arbetsutrustningen behöva åka av så att Jesus kläder skulle kunna visa sig. Jag gjorde ett försök förra veckan när jag hade utsläppt hår hela dagen, men jag fick inga reaktioner trots den slående likheten med Jesus. Men så kan det gå. Jag tror inte riktigt att det är det jag heller är ute efter i det här läget. Men frågan är, vilka förväntningar har du på Gud? Hamnar du i Goliats kläder istället för att lita på att Gud klär dig? Frågan är då, vem är David? Det väcktes ju då när han hade gjort detta hjältedåd. Vi läser vidare. När Saul såg David dra ut för att möta filistén, så frågade han sin härförare Avner. Avner, vems son är den där pojken? Sannerligen konung, det vet jag inte, svarade Avner. Och då befallde kungen honom att ta reda på vem den unge mannen var. När sedan David kom tillbaka efter att ha dräpt filistén, tog Avner honom med sig till Saul, medan han ännu bar filisténs huvud i handen. Saul frågade David, vems son är du, unge man? David svarade, jag är son till din tjänare Jishai i Betlehem. Det är en rätt komisk bild faktiskt. Han står där med ett huvud i handen och sen så står de och snackar. Ja, jag vet inte. Det blir ju lite så morbibt, om man säger så, hela den här situationen. Men som sagt, det finns bra saker att få fram ändå, trots detta. Ja, vem är David då? Jo, han var herdepojken som blev utvald till kung. Han var ynglingen som besegrade jätten. Han var en kung efter Guds hjärta. Men även en kung som ligger på Guds hjärta kommer så småningom att bli korrumperad och använda sin makt på helt fel sätt. Här går jag händelserna lite i förväg och avslöjar kanske lite grann, men tyvärr är det inte så fint som det ser ut här framöver. Så ironiskt nog så blir den här enkla herden som på något vis besegrar jätten, ironiskt nog så blir han lite av den här jätten han besegrar. Han klär sig i makt, han använder sin makt på ett sånt sätt som gör att andra människor blir förtryckta och till och med dör längre fram i Samuelsböckerna. Och Gud gav Israel en kung. Om än motvilligt, men han visste att ingen människa klarar av att hantera hela den makten. Inte ens om den var utvald av Gud. Och jag tror att de flesta av oss blir nog Goliat lite nu och då. Men Gud, han är aldrig intresserad av att bli Goliat. Han är inte intresserad av att låta stora ledare i världen störta världens ondska eller själv ta plats på världens tron. Han har 5 stenar. Och en av de stenarna är du. För hoppet för den här världen handlar inte om flyganfall eller om ekonomiska stödpaket, utan den handlar om dig och mig, om enkla människor som på sin livsvandring tillsammans blir allt mer kristuslika. Det är hoppet för den här världen. Och nu när vi står inför fastan så får vi möjlighet att plocka av oss den här rustningen av självtillräcklighet. Kliva ner från tronen. Böja oss för andra. Kliva ner från tronen. Börja tjäna andra. Och se hur vi kan bli mer och mer lika Kristus. Och i teologiska termer brukar det pratas om att vi kan hitta kristologiska förebilder i Gamla testamentet. David, han är ju både med sitt släktband faktiskt, men framför allt genom sina många egenskaper en sån föregångare till Jesus. Och vi har ju pratat om olika egenskaper där David hittade sin styrka. Och de egenskaperna kan vi också hitta hos Jesus. Han var en tjänare. Jesus tvättade våra fötter. Han tjänade oss när han var på jorden och han tjänar oss idag. Han levde enkelt. Han svävade inte iväg på höga hästar. Han drog sig undan från stök och stim för att höra Gud och för att söka Gud. Och i fastan blir det också en stor utmaning för oss att faktiskt skapa det utrymmet. Han visste att Gud var med honom. Han visste att Guds närvaro fanns där. Han var alltid mån om att göra faderns vilja i allt. Ske din vilja, Gud. Fader, inte min. Han visste vem han var. Han vände upp och ner på alla förväntningar som världen hade på den frälsare som skulle komma. Han visste att han var Messias. Trots att han liksom inte passade in i den ramen. Han visste att Gud griper in och verkar. Trots den smärta han led när han vandrade mot korset på Golgata. Så visste han att Gud griper in. Trots att han hängde där på korset mellan rövarna. Så visste han att Gud griper in. Trots att han till och med dog. Så visste han att Gud griper in. För han uppstod, besegrade döden. Och Gud grep in och förändrade världshistorien. Sån vill jag bli. Den kungen vill jag lyda, följa och till och med dö för. För han dog för mig. Ödmjukhetens konung, allt jag har är ditt. Låt oss be. Herre, tack för att vi genom ditt ord får lära oss så mycket om hur vi ska leva våra liv, Herre. Tack för att din ande leder oss vidare i den vandring som vi har emot att bli allt mer lika dig, Kristus. Tack för att du har använt oss för att förändra den här världen. För att frälsa den här världen genom din församling, Herre. Så kom, helige Ande, och väck oss på nytt. Så att vi ser hur viktiga vi är i dina ögon, Herre. Och hur mycket att vi också ska få längtan efter att bli mer lika dig, Herre. Vi ber om det i ditt namn. Amen.